Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till min filosofiska salong och idag har jag bjudit in Kent Visti, präst och satirtecknare. Välkommen,
tack,
som
tack.
Har varit här tidigare. Och Navid Modiri och inget annat. Mm. Samtalsaktivist kallar du dig och föreläsare. Mm. Och vi har ju pratat hela veckan om temat Stig Larsson. Mm. Vem var han? Och vad tänkte han och vad han hade tänkt om idag och så vidare. Väldigt många olika föreställningar och frågor har vi talat om. Och då har vi också tagit Lisbeth Salander som ju blev en väldigt uppmärksammad figur, romanfigur. Hon hämnas ju, sin förövare. Och den där hämndakten har ju också både provocerat och inspirerat, i alla fall fantasimässigt, många. Och jag tänkte fråga er, det finns ju ett uttryck som ni får filosofera fritt kring. Hämnden är ljuv. Vad tänker ni då?
Jag tror inte att den är så ljuv. Jag tror att drivkraften till att söka hem, den tror jag för det första är väldigt, väldigt primitiv. Utan att värdera den, men den ligger djupt i oss som människor. Och det finns nog en föreställning i att när väl hämnden är utkrävd, att det skulle balansera upp någonting. Det skulle, och att det skulle finnas något vackert eller någon ljuvhet i det. Erfarenheten, alltså personlig erfarenhet och som jag ser andras erfarenhet så... så är det ju många gånger en tomhetskänsla som faller på en när hämnden väl är avklarad. Och det kanske inte är alls den där upprättelsen som man har fantiserat om. Mm. Och kvar finns kanske bara bitterheten.
Jag tror också att hämnden är grönare på andra sidan. Ja. Det är den här romantiska föreställningen som Kent pratar om. Mm. Och någonstans så tror jag, precis som när en illusionist gör ett trick, så är hämnden själva illusionen medan tricket sker i bakgrunden. Och jag tror att det sker någonting annat i bakgrunden, bakom hämnden, som egentligen är viktigare, som behöver läkas, som behöver adresseras. Men det är så smärtsamt, så det är på ett sätt lättare att gå till hämnd. Jag tror att hämnd är någonting vi gör när vi egentligen kanske borde ta tag i eller göra någonting annat.
Men jag skulle då vilja svära i kyrkan, om du får säga det när prästen sitter här.
Ja, gör det? Varsågod,
ja, gå ahead. Ja. Nej, men jag tycker att hämnden är ljuv som fantasi. Mm. Därför jag tror att det är det vi har fått våra fantasier till. Att man liksom går hela varvet runt, att man på något sätt bearbetar, tar ut precis allt man kan i fantasin för att sen inte utöva det här i praktiken.
Det handlar ju någonstans hämnden om en återställelse av någon slags balans. Mm. Man har blivit förorättad eller man har blivit sårad eller slagen. Och det är ju alltså hela tillvaron, hela ens universum hamnar ju i en obalans. Och i all obalans som vi upplever i tillvaron, oavsett om det liksom är saker vi finner njutningsfull eller någonting, så vill vi ha balansen. Mm. Och just fantasin om hämnden och drivkraften i den handlar om att återställa den balansen. Sen kan det ju... Det är så oerhört svårt att prata om hämnd så här generellt. Mm. Och framför allt när man lägger fram det så blir det lätt att man värderar också. Jag vill mer konstatera hämnden än värdera den.
Jag ska bara säga, jag fick några intressanta fakta här av min redaktör. Vid en schweizisk studie noterades en förändring i hjärnans belöningscentrum när folk som lurats på pengar fick hämnas på de skyldiga. Man gör alltså ett experiment. Mm. Mm. Det blir en tillfredsställelse av att min kränkthet kanske blir återupprättad eller min heder blir återupprättad, tänker jag.
Mm, jag tror vi måste skilja på hämnd och rättvisa. Våra hjärnor är konstruerade på så sätt att vi står inte ut med orättvis behandling. Och den balansen tror jag behöver återupprättas om någon har gjort fel. Det finns ju andra sätt än hämnd att återupprätta balansen. Alltså försoning, förlåtelse, återupprättelse. Mm. Eller kanske till och med att du betalar av en viss skuld. Eller tillgodogör den skulden till någon. Men hämnd har ju en sån våldsam konnotation. Jag tror precis som dig att den våldsamma hämnden eller fantasin om hämnden, den ska ske i berättelse eller fantasiform. Sen finns det ju mer konstruktiva sätt att hitta den här balansen igen. Men då tror jag att vi kanske ska använda ett annat begrepp för det.
För när Lisbeth Salander tar hem på sin förövare som har spärrat in henne under många år och skulle varit den som hade beskyddat henne och så vidare, så är det ju många som har njutit av det här. Mm. Äntligen fick han sån teg. Alltså det finns ju någonting i det här, att det här våldet, den här hämnden tillfredsställer någonting.
Ja, alltså nu är det ju fiktion och det är viktigt att alltså det är en av poängerna, men vi är ju också rättviselängtande. Och jag menar, det är också en av religionens ursprung, att vi någonstans tror på någonting som kan balansera upp tillvaron, någon slags yttersta rättvis.
Ja,
precis. Och det är också primitiva tankar någonstans i hemtänkandet. Men just det här med att man ser förändringar i hjärnans belöningssystem och så. Och frågan är hur beständigt det är. Jag menar, man får ju mättnadskänslor av McDonalds snabbmat också. Och nu ska vi väl säga att det finns många hamburgerrestauranger.
Ja, måste man säga.
Men det är ju inte alltid så näringsriktigt. Nej. Och då tänker jag mig att hämnden är väl lika... jag tror att den är ganska näringsfattig i längden. Och den längre processen är ju då försoning. Mm. Som man oftast behöver hjälp med. Och som man heller inte alltid kan förväntas eller avkräva sig. Jag menar, i den kristna livstydningen så har vi förlåtelse nästan förstått som en förväntan från Gud. Du ska älska din fiende, du ska förlåta din
nästa. Vända andra kinden till.
Ja, och i många situationer så är det där en omöjlighet. Och jag tror inte heller det är någonting som förväntas av oss. Försoningen handlar ju mycket om hur jag själv relaterar till när jag själv blir kränkt eller slagen. Hur jag närmar mig det och försonas med det har inte så mycket med förövaren att göra ytterst.
Vad tänker du? Jag vill återkomma till min fantasi, för jag tänker att det är ett verktyg vi har fått för att bearbeta och gå hela varvet runt, där man kanske kommer fram till någon slags försoning. Men man måste få känna på de här känslorna, tror jag, för Anna. Man kan inte bara stoppa undan det om man har blivit kränkt.
Men jag tror att det är jätteviktigt. Ta en regissör som Quentin Tarantino, som genom nästan alla sina filmer undersöker just temat hämnd. Du har Pulp Fiction, där det finns flera berättelserna som handlar om hämnd. Du har Inglourious Basterds som handlar om hämnd. Du har Django som handlar om hämnd. Och så har du Kill Bill sviten eller trilogin som nästan bara handlar om hämnd. Och när Kill Bill släpptes så blev Tarantino konfronterad av ett par amerikanska journalister som tyckte att han glorifierade hämnd och våld. Och han var väldigt tydlig med att det här handlar inte om att jag önskar att människor ska gå ut och utkräva blodshämnd. Jag vill att de ska gå titta på den här filmen och känna en release. Och kunna skratta åt det här, för det här är fantasi. Och jag tror att människor kan skilja på fantasi och verklighet, även om de här tre journalisterna uppenbarligen inte kunde göra det.
Tror du att man kan det?
Absolut. Det tror jag definitivt att du kan göra.
Men du talar om våld. Jag tänker på en av mina favoritböcker och sen filmer, är ju En honjävuls liv och lustar, Faye Wellan, som ju beskrev inte den här våldsamheten utan på ett mycket mer smart och intelligent sätt som hon sänkte sin man på ett förödande sätt.
Men vi har ju väldigt komplicerade, alltså även om det är de primitiva, alltså nästan plattityderna med Tarantinos filmer och det grova karaktär och allting, så har vi ju ändå i konsten och kulturen, litteraturen, ganska avancerade hämndberättelser som berättar om utvecklingsförlopp. Till exempel Jean Valjean i Les Misérables eller Greven av Monte Cristo. Så det är någonting som har fascinerat oss väldigt, väldigt länge.
Jag tänker också på att om jag återgår till Lisbeth Salander och den figur som Stieg Larsson kanske kände igen sig väldigt mycket. Det handlar ju också om att det finns inte en rättsstat, ett rättssystem tycker hon som hjälper henne som är i ett underläge. Hon spärras ju då in i det här fallet och blir också utsatt för våld och våldtagen. Så att det är ju en brist på ett rättvisesystem som framkallar den här typen
och
av handlingar.
Samtidigt återigen det som Navid pratade om tidigare, att det är inte samhällets uppgift att utkräva hämnd. Mm. Alltså det rättssystem vi har handlar ju om någon slags rättsskipning och hålla ramar i samhället. Och genom det så kan man ju som brottsoffer få någon slags upprättelse. Mm. Men det är inte alls byggt för att samhället skulle hämnas på någon annans vägnar.
Får jag citera Immanuel Kant?
Ja.
Som menar att straffet är en nödvändig rättsföljd av det begångna brottet. Mm. En vedergällning, säger han. Inte för att avskräcka från brott utan för att skipa rättvisa. Det är ju en balansgång här, vad samhället gör.
Ja. Mm. Ja, och det blir semantik av det hela någonstans.
Men i de samhällen som rättssystemet inte är på plats, där finns det ju ett rättviseskapande grupper och klaner emellan. Så någonting måste vara på plats för att det ska funka. Mm. Om det inte finns ett system från samhällets sida eller från klanerna, då kommer det ju till slut landa i desperation och ur den desperationen föds hem. Jag tror att det är någon slags sista utpost.
Sen är det ju inte heller Immanuel Kant som har skrivit Sveriges rikes lagar.
Nej, det är inte. De har kanske sett annorlunda ut, vet
jag
inte.
Ja, men det kan nog tänka
mig. Men de vilar ju på kristna grundvärderingar, väldigt många av våra lagar.
Ja, vi säger det. Ja.
Vi säger det, du tycker inte det?
Nej, alltså, då måste man börja prata om vad kristna grundvärderingar egentligen är. Och då kan man ju lyfta in i stort sett vad skit som helst. Och hitta stöd för dig liksom, genom kristenhetens historia.
Okej, det låter som en större fråga.
Ja, alltså det där med när man säger att någonting har kristna värderingar, det är väl ungefär som... Ja, det är väl fint ungefär som pappan i Lilla huset på prärien. Han är väl fin ungefär.
Hörrni, jag tänkte faktiskt att vi skulle byta ämne, inte för att det var något icke-spännande i det här, det kan vi återkomma till. Men vi har ett annat ämne som är högaktuellt och jag ska berätta varför alldeles strax. Men frågeställningen är, varför väljer vi att inte se?
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, frågeställningen var alltså, varför väljer vi att inte se? Och då tänkte jag att vi kunde ta en avstamp i en dokumentär som har väckt uppmärksamhet i hela världen. Leaving Neverland heter den. Och det är en dokumentär som här i Sverige sänds i SVT. Det handlar om Michael Jackson. Och i den här dokumentären så berättar Wade Robson och James Safechuck, två idag vuxna män. De berättar sin historia och hur de blev uppvaktade och sedan sexuellt utnyttjade av Michael Jackson. Och de var då 7 och 10 år gamla när det hände. Vi ska titta på ett klipp.
Once the abuse started, within that first week, you know, every night that I was with him, there was abuse. While my mother was, you know, next door. You know, he started talking about how much he loves me. What this is us. How we show our love for each other. The other people are ignorant and they're stupid and they'd never understand. If they ever found out what we were doing about this sexual stuff, that he and I'd be pulled apart and that we'd never be able to see each other again. And that he and I would go to jail for the rest of our lives.
Två oerhört starka dokumentärer. Det där var Wade Robson som berättade. Och det fanns ju hur många människor som helst, inklusive föräldrar och syskon och så runt omkring. Och ingen såg med, eller valde att inte se. Vad är det för drivkrafter, mekanismer tror ni?
Jag tror att dels är förnekelsen en väldigt stark psykologisk mekanism hos oss alla. Men att undvika smärtan, jag menar det är att hans mamma skulle erkänna att hon har förbisett eller bidragit till det här är otroligt smärtsamt. Att hon har uppmuntrat honom till att träffa Michael Jackson. Och om hon på något sätt har orsakat det här, det är ju en enorm egen smärta att hon har utsatt sin egen son för indirekt för övergrepp. Och att ha missat någonting som borde varit så självklart och sen erkänna sin egen roll eller sitt ansvar i någonting så smärtsamt är fruktansvärt som vuxen. Och då finns det kanske någonting i oss som försöker bädda ner den smärtan eller bädda in den smärtan i förnekelse och trycka undan det. Det gör för ont. Så då försöker vi låtsas som något annat. Och det tror jag inte ens sker. Det sker ju inte medvetet.
Ja, nej men det är oerhört komplexa psykologiska mekanismer. Jag tror att just den här spänningsfältet som Navid pratar om också med den egna skulden. Och det blir inte lättare av att just underlåtelseskuld eller underlåtelsesynd, alltså att man låter bli att göra någonting, i sig är ju komplicerat. Sen finns det givetvis massa parametrar i detta, i vilka föreställningar som fanns kring just Michael Jackson då, den uppburenheten där. Men det här ser vi ju hända i många familjer och liksom i många sammanhang som inte bara handlar om sexuella övergrepp men om fysisk misshandel eller missbruk eller vad som helst.
Mm. Och vi kan se det i judeförföljelsen under andra världskriget där det är så många som valde att inte se där heller. Så det är klart att det här finns. Det är väl snarare så att det är modet som man uppmärksammar, för det är inte lika många som vågar kliva fram och göra sig väldigt obekväma med risk för att man själv råkar illa ut.
Jo, men också, jag tror att det finns en aspekt av att vägen till förlåtelse inte är så tydlig. Vi pratade lite om det innan vi kom in här, jag och Kent, att om du tittar på en mycket mildare version av det här, när människor säger fel eller gör fel och blir uthängda i sociala medier idag. Så oavsett vad de har gjort så kan det vara att du under en vecka eller flera veckor ser en person som har begått en felaktig handling och sen blir kritiserad eller till och med drevad emot. Och sen så kan ju den personens liv vara förstört, det kan vara kört och sen så går det vidare till nästa person. Men vad händer sen? Mm. Hur kommer den personen tillbaka in i ljuset? Eller hur ser vägen till försoning eller till förlåtelse ut? Tar vi som kollektiv ansvar för att hjälpa människor att betala tillbaka skuld eller att göra rätt för sig och kunna bli förlåtna? Eller
för du menar att det
körd?
Hänger ihop då skulle det vara lättare att ingripa om man visste att det fanns en förlåtelse?
Tänk om vi gjorde lättare för människor att be om ursäkt. Mm. Jag säger inte att incest eller övergrepp eller pedofili är lätt att förlåta. Jag tror däremot att det behöver finnas en möjlighet att kunna bli förlåten för olika typer av gärningar. Och att också betala tillbaka skuld eller göra någon slags upprättelse. Men jag tror att känslan av fördömande är så otroligt stor idag. Och den blir också kraftfull. Ännu kraftfullare nu när internet gör att vi är sammankopplade. Det blir liksom en enorm kraft av fördömande. Det är inte en liten by som fördömer dig. Det är en enorm värld med miljarder människor som har möjlighet att fördöma dig för en handling.
Jag tänker mig också att spänningsfältet här handlar om spänningsfältet mellan individ och kollektiv också. Alltså du kan ju se en sak. Men du vet att det är inte den sanningen som alla andra är överens om. Och då är vi konstituerade så som människor. Då har man ju sett i psykologiska experiment med skolbarn och så där, att oavsett om man vet om man har rätt eller fel så ändrar man sig efter kollektivets konsensusbeslut någonstans och börjar förebrå sig själv att jag har nog upplevt det fel eller jag har missförstått eller någonting.
Av rädsla för att bli utesluten ur flocken eller vad beror det på?
Ja, det är därför att du tänker att alla andra har en helt annan bild än vad jag har. Och så börjar du bygga om din egen verklighetsuppfattning någonstans, börja tvivla på ditt eget förstånd. Och jag kan tänka mig att det är det. Nu sitter jag bara och fantiserar om de här pojkarnas föräldrar då, för det har jag inte den blekaste aning om. Men när de misstänker saker så kommer den här tanken med, men det är nog bara min egen oro, mina egna fantasier. Alla andra tycker att det här är så fantastiskt och alla andra är ju så fascinerade av honom. Så det är nog bara mina egna hjärnspöken.
Men jag tycker också att man måste säga, jag försöker se framför mig många människor som fanns runt omkring. Det kan man ju bara försöka föreställa sig. Många måste det ha varit. Och då tänker jag också att det är väldigt bekvämt att inte se. Du utsätter dig ju inte för någonting som är obekvämt. Om vi nu inte går så nära som föräldrarna så finns det ju en massa andra människor där som också väljer uppenbarligen att titta bort.
Och Paulus säger att roten till allt ont är människans begär efter pengar. Och just när vi pratar om Michael Jackson så tror jag att det är det handlar om. Det var en sån miljardindustri som totalt skulle havereras om man tog det här på fullt allvar och agerade vuxet i frågan. Och det ser vi runt så många andra stjärnor där folk som är i den närmsta kretsen ser att håller på att gå käpprätt åt helvete med destruktivt leven, allting.
Amy Winehouse, Avicii.
Ja, men man vet att går vi in och bryter det här så slutar pengarna rulla in och det är sådana enorma summor, alltså det är hela industrier.
Vad är det som får människor då att se och att våga agera?
Det är väl snarare det som är spännande att studera. Jag vet att det finns en hel del forskning och studier på civilkurage. Och man ser det att, jag kommer inte ihåg vad själva effekten heter, men ju fler människor det är, desto mindre chans att någon kommer ingripa. Så att det finns någon slags effekt som gör att om vi är många i ett rum och någonting händer så är det mindre chans att någon kommer ingripa, för alla andra tänker att alla andra kommer göra någonting. Mm. Så ju färre människor i ett rum, desto större chans att någon kommer agera.
Och det har man ju också sett i tunnelbanvagnar till exempel, där någon övergrepp, misshandel, våld, vad som helst. Att det kan ju vara tyst och folk kan titta ut genom fönstret väldigt, väldigt länge. Men så fort en reser sig upp så är det alltid två, tre, fyra till som hänger på det. Men det är den där första. Det är det modet.
Och det är ovanligt. Jag tror att vi också på något sätt gjorda för att följa flocken. Det har ju varit en överlevnadsmekanism för oss i hundratusentals år att göra det som är rätt för flocken. Så att jag skulle säga att de som avviker från flocken är modiga, men det är också någonting lite fel på dem. För att det vanliga, eller det normala är att vara bekväm. Det normala är att vara och göra det som flocken gör. Så att de som sticker ut, de här Raoul Wallenberg-karaktärerna, de är ju unika, de är ju ovanliga. Och jag har också pratat mycket om frågor om civilkurage i mitt arbete med samtalet. Och då kommer det tillbaka, kan vi öva upp människor i det här? Kan vi få fler som blir modiga och vågar agera?
Men sen kan man ju se visselblåsare till exempel. De får ju väldigt hårda straff på olika sätt. Det har man ju kunnat se. Och sen finns det ju människor som har ett sånt starkt rättspatos. På något sätt verkar det nästan inbyggt i dem att de inte står ut. Det finns inget val riktigt utifrån deras.
Men rent socialt så är de ju också lite självdestruktiva.
Absolut.
Och vi är ju olika konstituerade som människor och byggda i våra personligheter. En del flyter gärna med kollektivet och köper de sanningarna och tror på dem. Medan andra har ju en verklighetsuppfattning som kan vara rigid och fyrkantig och som inte är flexibel i minsta lilla, som i vissa situationer kan vara ett stort handikapp för den människan. Men i just de här fallen leder de till att handla moraliskt riktigt.
Jag tror inte heller vi ska underskatta det faktum att idag också, 2019, när det händer någonting, när någon gör fel på tunnelbanan eller på stan, eller när det sker någonting felaktigt, även om du vill ingripa så är du även där rädd för att göra fel. Och det, den rädslan för att göra fel tror jag förstärks av att alla går runt och har möjlighet att dokumentera det här. För tänk om det inte är fel. Tänk om du är den som misstar dig. Då kommer det kunna fångas på film eller någon kommer kunna twittra ut det. Så jag tror att det här att vi hela tiden är, det finns en risk för att bli dokumenterad och dömd i så många olika plattformar tror jag gör att vi inte vågar agera.
Men jag tycker man kan ta ett sånt här vardagligt exempel som tiggare. Mm. Där man ser hur obekväma människor är inför hela den här situationen som går förbi. Mm. Där är ju väldigt många som tittar bort. Mm. För att det här är för ett moraldilemma som jag inte nästan står ut med. Mm. Så ser det ut. Och som många beskriver på det sättet.
Mm.
Känner ni så?
Jag kan absolut känna skam när jag går förbi en tiggare. Dels så känner jag en skam över att det finns och att det behöver finnas, såklart. Men jag tror också att vi ser skärvor av oss själva. Det där kunde ha varit jag.
Mm.
Och det gör så fruktansvärt ont att se.
Mm.
För det, allt det som finns i dig finns ju i mig också.
Mm.
Jag menar, det, oavsett vilka våldsdåd eller vilka felaktigheter människor begår, det där kunde ha varit du.
Mm.
Du hade kunnat göra det i en annan situation, i andra förutsättningar. Och det är fruktansvärt ont att se och bli påmind och speglad i det.
Mm. Och det är fortfarande så att det kan vara du eller jag som sitter där om 5 år.
Exakt.
Det är fullt möjligt.
Och då borde man ju ännu mer inte titta bort, tänker jag.
Ja, fast det är också ännu mer skrämmande.
Ja, mm. Ja, bra frågor att ventilera, för vad skulle man göra utan visselblåsare och människor som är modiga också, kan man ju säga.
Absolut.
De är viktiga. Hörrni, tack för att ni kom hit.
Tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.